Är ett nytt parti lösningen på borgerlighetens kris? Välkomna till Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Karin Olsson, som programledare. Men med mig här i studion har vi politikreporterna Annette Holmqvist och Thomas Nordenskjöld. Hej!
Hej, hej!
Hallå, hallå!
Ja, idag har ni med något riktigt spännande tycker jag. För att det tisslas och tasslas tydligen i vissa borgerliga kretsar om att starta ett nytt parti. Det här låter ju helt otroligt. Vad är det ni har hört, Annette? Kan inte du börja berätta?
Ja, men visst är det spännande. Ja, det här ska man ju börja med att säga att det är ju en sak som kommer upp då och då. Men nu har det intensifierats. Det handlar helt enkelt om att vilsna borgerliga företrädare, företrädesvis från Liberalerna och Moderaterna, pratar om man skulle starta ett nytt parti. Det är alltså personer som ogillar riktningen som regeringen har tagit och samarbetet med Sverigedemokraterna.
Men hur djupt in är det, liksom, hur starka namn är det som snackar om det här?
Ja, nej, men det är ju rätt namnkunniga namn som både själva spekulerar detta och som beskriver hur personer ofta kommer fram till dem och tar upp den här typen av saker. Sen tycker jag också man märker när man ringer runt, som vi har gjort då och pratat med framförallt kanske liberaler då, så märker man att det finns en liksom, rätt oväntad entusiasm även bland de som inte kanske har varit involverade i den här typen av diskussioner, utan som säger sådär, men ja, vad kul, gärna, typ så.
Ja, men det finns ju ett par personer som jag uppfattar som drömpersoner som man pratar om skulle kunna vara med i ett sånt här projekt. Och det är till exempel Cecilia Malmström som var EU-kommissionär, Ulrika Schenström som jobbade nära Fredrik Reinfeldt, men också tidigare ministern, EU-ministern Birgitta Olsson, Stockholmsliberalen Jan Jönsson. Det är den typen som tydligt har tagit avstånd från samarbete med Sverigedemokraterna som ofta kommer upp i de här sammanhangen.
Det finns ju liksom flera av dem där. Det är många rätt namnkunniga liberaler som har lämnat. Det är ju rätt speciellt med de här som ändå, ja, men Bengt Westerberg, nu kanske han inte är en av dem som skulle vara med och kunna starta ett nytt parti, men det är ändå sådär, men Birgitta Olsson och
just
Cecilia
Malmström. Han sa att han skulle rösta på Centern.
Ja, men han inte, och jag menar, Cecilia Malmström har gått ut och sagt att hon är inte med ens i Liberalerna längre. Birgitta Olsson, men hon har väl också lämnat. Jan Jönsson är kvar och liksom är väl den starkast lysande stjärnan då av den här som tillhör vänsterfalangen. Men det är runt om det pratas, och det krävs nog också för att det här skulle kunna vara aktuellt, så krävs det väl att det liksom är någon form av politisk stjärna som skulle göra detta. Men sen är det ju rätt många också när man ringer runt som säger så här, ja, det pratas mycket, men som ändå säger att ja, det är mer liksom, ja, det är liksom mer surr kring detta. Men det är liksom ändå, det som är lite roligt är att det är lite större entusiasm kring det tycker jag än vad det har varit tidigare. För att det är liksom Liberalerna när de tog sitt vägvalsbeslut, då startades det ju sådana Facebookgrupper och det pratades om det, men då var det mer underifrån, det var lite gräsrötter, men då fanns det ju inte någon, det var liksom ingen som var beredd att liksom kliva fram och säga att nu gör vi det här, någon stjärna, och det vet jag inte om det gör det nu heller, men det är nog en förutsättning.
Så de som när de här drömmarna då, det är personer som inte gillar Tidöavtalet och det samarbetet, att de vill ha en annan borgerlighet som säger nej till SD. Det är den typen av personer som det här handlar om.
Någonstans är det väl här liksom ett uttryck för den här liksom krisen inom borgerligheten. Alltså, man kan ju tycka att det är lite paradoxalt, för att jag menar, den samlade borgerligheten, den forna liksom alliansen, de samlar ju bara ungefär 25% av opinionen. Tre av partierna är under spärren. Jag menar, det är ganska trångt där om man skulle försöka tränga in ytterligare ett parti.
Ja, verkligen. Vi har redan ganska många partier i Sverige.
Men det är väl också det. Men det är väl någonstans ändå också den här krisen för borgerligheten som gör att det pratas. Och att liksom, inget av de här partierna lyckas ju riktigt fånga upp de här väljarna. Många av de här väljarna är ju idag som de då vill vinna tillbaka i, och Socialdemokraterna och Magdalena Andersson.
En stor förklaring till att den här diskussionen ens kommer upp, det är ju precis det här med opinionsläget. Liberalerna och Kristdemokraterna ligger under eller pendlar kring riksdagsspärren. Moderaterna backar och tappar, och då funderar människor, hur länge är Moderaterna beredda att bjuda på stödröster för att rädda kvar sina kompisar? Och det är ju i den myllan som det här uppstår.
Men vänta, bara så jag hänger med här. Vi har ju redan Centern. Uppfyller inte de kriterierna för de här personerna?
De hade kanske kunnat göra det, men alldeles uppenbart så lyckas de inte fånga upp de här väljarna idag. Men alltså både Centern och Liberalerna, alltså vi har ju två partier, två mittenpartier, varav det ena då har ingår i Tidösamarbetet och valt högersidan och det andra har valt vänstersidan. Båda lite motvilligt. Ingen hittar ju riktigt sin roll. Och Centerpartiet hade ju kunnat vara det här partiet, ett borgerligt vänsterparti som hade samarbetat vänsterut och kunnat fånga upp en del av de här väljarna. Och Annie Lööf gjorde väl det delvis, men Demi Rock gör det ju definitivt inte.
Ja, han kämpar ju ändå ganska hårt med att profilera sig som ett liberalt parti som säger nej till SD. Lyssna bara på det här julklappsrimmet som han bjöd på sin Instagram alldeles nyligen.
Till Jimmy Åkesson. Grundlag hit och dit. Vad gör det när man kan så split? Regeringens ideolog Jimmy får av mig en inte helt oviktig grej. Reglerna som styr vårt land. Du kan väl läsa på lite grann. Mm. God jul Jimmy Åkesson. Jag undrar vad det kan vara.
Ja, vad kan det vara som Murrehem Demi Rock vill ge till Jimmy Åkesson? Ja, men det här lirar då alltså inte helt mot de här personernas önskningar om ett liberalt parti mot SD, som röda linjer mot SD.
Precis. De här lockas inte, den här gruppen uppfattas inte som att de lockas av Demi Rock. De är osäkra på hans riktning.
Ja, och det är liksom det en del säger är ju i partiet är att beskedet som han har gett i regeringsfrågan, även om han här håller på och vevar och har gjort det mer nu och skärpt tonläget mot SD mer än vad han kanske gjorde från början, så är det beskedet det för mellanmjölkigt. Det han skulle behöva, menar en del i partiet då, ta klivet fullt ut och verkligen omfamna Magdalena Andersson. Men problemet här för honom är ju att han valdes med ett svagt mandat. Det finns ju en stark intern opposition i Centerpartiet, precis som att det finns en stark intern opposition mot Johan Persson och Liberalerna för deras samarbete högerut, så finns det en intern opposition i Centerpartiet som ju vill snarare att Centerpartiet ska byta sida och gå högerut.
Så de är splittrade.
Ja, men
också.
De är det. Och runt Elisabeth Thand Ringqvist till exempel, som väl kanske är den som framför allt, ja, men hon utmanade ju honom och ville ta över då och finns ju där någonstans i bakgrunden. Och man kan ju inte vara helt säker, så det går så pass dåligt ens att Demi Rock skulle sitta över nästa val. Det finns ju inget i dagsläget som tyder på att han kommer avsättas, men om man skulle göra det, så den opposition som finns vill ju snarare föra partiet högerut. Och då blir det lite osäkert, lite sådär, han vågar inte ta steget fullt ut som han skulle behöva ta. Och då har han svårt att...
Men det här med att starta ett nytt parti, det är ju lite fascinerande att ens surra som detta. För vi vet ju hur svårt det är att dra igång ett sånt och faktiskt lyckas komma in i riksdagen.
Ja, men så är det ju. Det är ju väldigt svårt i en svensk kontext att göra det. Vi har den här 4%-spärren som gör att du måste locka väldigt många väljare för att ha en chans att komma in. Och jag pratade med statsvetaren Andreas Johansson Heine på Timbro häromdagen. Och han har tidigare föreslagit en lösning inför 2026 där han tycker att de borgerliga partierna, Moderaterna, KD och L, ska gå fram tillsammans i en gemensam valallians för att rädda kvar Kristdemokraterna och Liberalerna i riksdagen. Men den här lösningen med att starta ett nytt parti förklarade han att det är väldigt svårt att lyckas med. Man måste ha dels en eller ännu hellre flera riktigt starka personer som kan vara riktiga dragplåster som redan har ett kändisskap med sig. Man måste också ha en eller helst flera riktigt starka finansiärer som har en rejäl penning på sig att bjussa på. Han sa också att den allra enklaste vägen att lyckas med ett nytt parti, det är om man har ett parti och det splittras, så går halva det partiet till ett nytt parti. För då har man redan ett underlag.
Att det är väl delvis med de här avhoppade liberalerna. Det är väl det som skulle kunna tala för det här, att det ändå finns så pass namnkunniga personer. Sen kan man diskutera då, Cecilia Malmström till exempel, är hon tillräckligt mycket av en stjärna för att samla, alltså hon är ju en stjärna inom Liberalerna, de fullkomligt avgudar henne. Man har ofta sagt att skulle hon bara ha sagt att hon var intresserad av partiledarposten, skulle hon få en direkt så från någon som stjärnstatus. Men jag vet inte hur liksom brett utanför de liberala kretsarna där sträcker sig. Men alltså, det danska exemplet är ju rätt intressant. Där har vi ju Lars Løkke Rasmussen, Enhedslisten som startade ett parti inför förra danska valet. Moderaterna heter de, inte sant?
Precis. Ja, men i Danmark är det mycket enklare. Dels så har de en 2%-spärr. Och jag tror idag, de har en väldigt vana av att ha många små partier. Jag tror de har så här 17-18 partier i Folketinget idag.
Det startas ofta nya, eller hur?
Precis. Och det som var så spännande med Løkke Rasmussen, det var ju att han var statsminister, han var partiledare för Venstre. Han hoppade av och 2021 startade han det här nya partiet efter att ha haft någon slags nätlista där man diskuterade politik. Och då startade han nya Moderaterna, Moderaterne heter det väl, han tittade på Moderaterna i Sverige och framförallt det Fredrik Reinfeldt gjorde under alliansen. Och på ett år lyckades han göra Moderaterna till ett regeringsparti. Så nu sitter han i regering tillsammans med Socialdemokraterna och sitt gamla parti, Venstre.
Han sitter där och inför blasfemilagar i Danmark. Som...
Ja. Men det är väl det här, kanske inte just det som svenska liberaler drömmer om, men det är ju just det man, liksom, man nämner och ser framför sig. Jag tänker på den här, det är lite som i danska serien Borgen med, vad heter hon, Birgitte Nyborg?
Just det.
Som ju liksom, det var ju samma, lite samma sak där. Nej, men det som är skillnaden här är ju att han har varit statsminister och han är ju en av Danmarks absolut mest kända politiker.
Så det är lite som att Fredrik Reinfeldt skulle komma tillbaka och starta ett nytt parti.
Precis. Anders Borg eller Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt eller någon i den, den kategorin nästan. Så att frågan är, men det krävs nog verkligen att någon har en stjärnstatus. En del nämner ju Jan Jönsson som är sådär, som ju inte alls är namnkunnig på det sättet. Men han är ju, det finns någonting kring honom och flera, det finns en del som drömmer om att han ska också, vet jag, inom Liberalerna som pratar om att han kanske kan utmana Johan Persson inför nästa val i Liberalerna. Och då, ja men det skulle ju då göra en del, så behövs ju inte det här partiet. Men det, ja, det behövs någon, en stjärna så, säger många.
Ja, men flera som jag har pratat med, de har faktiskt nämnt Birgitta Olsson som den där tänkbara stjärnan. Hon är ju en person med lyskraft och som faktiskt gillas även från, om man säger, socialdemokrater. Många miljöpartister gillar henne också. Sådär.
Hon är riktig vänsterliberal.
Precis. Mm.
Men apropå då politiska stjärnor, vi har ju faktiskt ett exempel i Sverige med Gudrun Schyman som gick in i Feministiskt initiativ och försökte baxa in dem i riksdagen. Och hon hade ju också en viss pengapåse då som hon hade fått med sig. Låt oss lyssna på det här gamla minnet från 2010.
Jag är medveten om att det här är väldigt mycket pengar. Det här är väldigt mycket pengar för väldigt många människor. Det är väldigt mycket pengar för mig. Det är väldigt mycket pengar för oss i Feministiskt initiativ. Men i en valrörelse så är det som en droppe i havet.
Det verkar som att folk blir lite förbannade. Är det verkligen rätt väg att gå?
Jag tror att människor blir förbannade och jag hoppas att vi nästa tanke omkring det här, att den ilskan ska övergå i en ilska över det tillståndet som vi har, nämligen att kvinnor diskrimineras.
Det här gick ju inte hela vägen, trots det spektakulära PR-stuntet i Almedalen med att elda upp 100 000 kronor.
Kanske ett av dem jag utskällde i för sig.
Det fick mycket uppmärksamhet i alla
det
fall.
Det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Och om jag minns rätt så var det här så att hon fick de här 100 000 av en reklambyrå för att elda upp. Därför att en stor omfattande reklamkampanj kostar ju massor med pengar och kunde det bli mer uppmärksamhet än om man bränner faktiskt 100 000 kronor. Men hon hade ju dessutom en urstark finansiär bakom sig. Abba Benny Andersson gick ju in med, jag tror om jag minns rätt, första gången 1 miljon och sen om det var 300 000 till en omgång senare. Och ändå så lyckades ju aldrig Feministiskt initiativ att ta sig in i riksdagen.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men vilka väljare är det egentligen som de här personerna då drömmer om? Vilka är det de vill ska rösta på det här då? Nya partiet?
Jag skulle säga att det är de som man idag kallar Magda-moderaterna och vissa, speciellt socialdemokrater, kallar dem för DN-läsarna.
Det är alltså men vem har kommit på Magda-moderaterna? Det är ett väldigt roligt ord.
Jag tror att det är Martin Borgs som är kommunikationschef, numera biträdande partisekreterare i Moderaterna och en liksom riktiga strategerna runt Kristersson som har funnits med honom hela tiden. Och så där. Men det, jag tror att det är han som har uppfunnit det här begreppet och det har verkligen satt sig. Alltså när man pratar med ledande socialdemokrater, de pratar själva om Magda-moderater och det är verkligen vedertaget. Och det är ju en stor grupp, vi har pratat om dem tidigare, det är en stor grupp väljare i de större städerna, framförallt i Stockholm. Som ju...
Och vad kännetecknar den här gruppen då?
Det här är ju lättrörliga väljare som skräms av Sverigedemokraterna men vill ha ordning och reda. De är oroade över samhällsutvecklingen, tycker att Magdalena Andersson är, om man ska få använda uttrycket, den vuxna i rummet. Men de skräms av vänsterpartister och miljöpartister. Och så läste jag häromdagen att de bryr sig mer om politiska förslag och ledarens trovärdighet än att vara trogen ett parti.
Nej, men det pratas ju i alla de här borgerliga partierna jättemycket om de här. Jag vet att det mäts ganska mycket också. Moderaterna har gjort flera mätningar och man diskuterar jättemycket på strategisk nivå. Hur ska man kunna locka tillbaka de här? Och analysen har varit i Moderaterna att det är bara de som kan göra det i dagsläget. Men Kristdemokraterna har svårt, Liberalerna har överhuvudtaget svårt att locka väljare. Och frågan är hur lyckas man locka tillbaka de här? Socialdemokraterna är såklart väldigt måna om att behålla dem. Det här är en väljargrupp som anses kunna avgöra eller som kommer att avgöra nästa val. Något som jag tyckte väldigt intressant, det var en lyssnare till oss som hörde av sig till mig efter förra podden när vi var liksom inne och tangerade lite det ämnet som sa att någonting som vi missade då tyckte den här personen var att de här väljarna har rört sig åt vänster, att man kan inte om Moderaterna tänka att de ska locka tillbaka de här väljarna med klassisk moderat politik och sänkta skatter och sådär, så är det inte riktigt vad de vill ha utan de har gått åt vänster i flera frågor.
Ja, men det där är ju också en analys som Socialdemokraterna gör. De menar på att Moderaterna missar att den här väljargruppen har flyttat sig vänsterut och är mer socialdemokratiska idag än de var tidigare.
Man är inte i första hand intresserad av sina egna plånboksfrågor och skattefrågor utan mer ordning och reda eller ett fungerande samhälle. Ja, eller,
där gör man lite olika analys så ska man säga, beroende på vem man pratar med. Men någonting som ändå är tydligt så i den här borgerlighetens stora kris som vi upplever då med där alla borgerliga partier, och det är något nytt, det brukar ofta vara något borgerligt parti som går bra. Nu går alla borgerliga partier dåligt. Tre av partierna är underspärrade i mätningarna. Det är ju verkligen dramatiskt. Men det är ju alltså någonstans så är det, om man då jämför med storhetstiden för de här borgerliga partierna, alliansens storhetstid under alliansregeringen där 10-15 år tillbaka, då var det ju klassiska borgerliga reformer och ekonomisk politik var på modet. Alltså det här med att sälja ut statliga bolag, privatisera, marknadsutsätta, sänka skatter. Det var ju det som var de stora frågorna. Det var ju hemmaplan. Nu är det inte det, utan nu skriker alla efter en starkare stat. Vilka erbjuder det? Jo, men det är Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna. De borgerliga är ju rätt vilsna i det här, ska vi säga.
Ja, och det är ju mycket det som det här landar tillbaks till. Hela den här diskussionen om att det uppstår en diskussion om ett nytt parti till exempel. Det landar ju tillbaks till den här osäkerheten kring vad är borgerlighetens framtid? Hur kommer man ur den här krisen?
Men något som jag tycker är intressant också som man hör Moderaterna tydligt peka på, där Moderaterna och Socialdemokraterna gör samma analys kring den här väljargruppen, det är att de vill inte liberalisera migrationen till exempel. Och det är där kanske man kan hitta en förklaring till att Centerpartiet har svårt. För de uppfattas ju som väldigt liberala i migrationsfrågan, ganska motsträviga kring hårdare tag, kring brottslighet och sådär. Men de här väljargrupperna, jag menar, det ser man ju rent generellt att det kommer någon mätning i det den här nyligen som visade att en stor majoritet vill ytterligare strama åt migrationen. Många vill också behålla den som idag. Tillsammans tror jag var över 80% som antingen vill behålla den strama migrationen som idag eller ytterligare då strama åt den. Och det är väldigt få som vill liberalisera migrationen. Och de finns inte heller här i Stockholm bland de här grupperna. Så det är en lite komplex bild kring de här väljarna skulle jag säga.
Ja, det är väl säkert därför också som analysen av den här väljargruppen inte är helt enkel. För den är så att man hör lite olika bilder av vilka de här väljarna egentligen är.
Men de här som drömmer om det nya partiet, vem tänker de sig att man ska samarbeta med då i en framtida regeringsbildning?
Nej, men framförallt om man lyssnar på de här socialliberalerna, de här avhoppade liberalerna och de i den kretsen som när en sån här dröm, nej, men då är det ju tydligt att det i dagsläget bara finns Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Det är ju tydligt så att det är och det säger ju många, att allt i svensk politik kretsar ju kring den här regeringsfrågan, vilken sida man ska tillhöra. Det är den frågan som har liksom plågat Liberalerna, det är den frågan som plågar Centern. Båda ingår ju på något sätt motvilligt i sina konstellationer. Liberalerna vill ju egentligen inte ha mest att göra. Centerpartiet skulle ju mycket hellre samarbeta med Alliansen. Och även för en nytt sånt här parti, det ställs ju också inför det här. Det är liksom den första frågan de måste svara på, vilket ska vi tillhöra? Jaha, är det bara Socialdemokraterna då? Det blir ytterligare ett parti på den kanten. Det är någonstans där det kommer behöva börja.
Ja, okej, så det tisslas och tasslas och det dröms om ett nytt parti. Men hur sannolikt är det egentligen att det här blir verklighet? Tror ni, utifrån vad ni fångar upp i era samtal?
Nej, jag tror inte att det här blir verklighet. Jag tror att det här är en sån här sak som kommer upp med jämna mellanrum. Vi har ju hört liknande saker tidigare.
Det är mer ett symptom på ett missnöje med
precis
sakernas
så tolkar
tillstånd.
Jag det, att det är mer ett symptom.
Vad tror du, Thomas?
Nej, men jag tror inte heller att det är inte något huvudscenario alls att det kommer att startas något nytt parti. Det är som sagt väldigt trångt där inom den här förtvinande borgerligheten. Men det som är lite nytt är, tycker jag, när man ringer runt så märker man att det finns en entusiasm kring tanken, och det är inte bara bland gräsrötter utan det är lite bredare så. Och man kan ju se i många länder i vår omvärld så finns det borgerliga partier som samarbetar vänsterut som går ganska bra. Och det man kan säga är att de här liksom Stockholmsväljarna, så kallade Magda-moderaterna, de är väldigt lättrörliga. Jag menar, de röstade på Fredrik Reinfeldt när det begav sig. Ett tag var de miljöpartister, nu är de socialdemokrater. Det var någon centerpartist jag sa som sa, de är så otroligt trendkänsliga stockholmarna. De liksom, det är någonting som gäller just nu i Magdalena Andersson.
Det är läsarna som de också
kan. Nej, men och det är väl kanske också en fara för Socialdemokraterna. Jag ringde något snabbt samtal bara inom S och sådär innan det här och pratade lite och ställde de här frågorna och sa att det surras lite kring det här, och då den spontana reaktionen var ju så här, oj, det vore ju verkligen inte bra för oss, för det är våra väljare, förstod ju de direkt. Samtidigt som de också konstaterat att så här, ja, ett av problemen Socialdemokraterna har idag är att de har problem med sina samarbetspartners. Det här kanske skulle, om det skulle finnas ytterligare ett attraktivt alternativ lite på vänsterkanten, ett borgerligt alternativ som ska samarbeta vänsterut, så kanske det kan vara Anderssons räddning också, vem vet.
Ja. En sak är klar i alla fall, och det är att Danmark återigen är förebilden i svensk politik. Det är den nya grejen här i Sverige.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Nu får ni ursäkta en mycket enkel människa, men jag skulle vilja prata lite om politikernas Nobelstasser. Anette, du är väl med mig här i alla fall?
Ja. Absolut, jag tycker det är kul att kolla. Det måste jag säga.
Thomas, satt du bänkad framför banketten?
Alltså jag drog så lite motvilligt in i det, måste jag säga. Det var väl via olika pushar och det diskuterades olika kläder, och hemma så hörde man kommentarer om har du sett Magdalena Anderssons klänning? Och så satt jag där till slut.
Ja, det är som det är. Det var jag som drog in dig i det här.
Ja, men vi smsade lite fram och tillbaka. Jag var tvungen att fråga Anette, vad säger de om Magdalena Anderssons klänning nu?
Ja, ni ser. Det ytliga ska inte föraktas i de här sammanhangen. Själv så vände jag upp med att se Damernas Världs ljuvliga lilla videoreportage om Ebba Buschs samarbete med Camilla Thulin. Lyssna på det här.
Jag tror du kände dig trygg hos oss, och vi gjorde ett fint arbete. Och vi tyckte om Ebba, det här är en jättefin kvinna. Henne fortsätter vi gärna med. Mm. Rolig, fin och lättsam. Och snygg.
Tack snälla. Det är inte bara idag man får det.
Och så lätt att sy till.
Ja, rolig och fin och lättsam och snygg. Har man någonsin hört någon strössla lika mycket lovord över KD-ledaren?
Nej, man måste ju säga att det låter som att hon vill göra om det här nästa år.
2,8% eller vad låg de på opinionen senast?
Ja. Min bedömning är faktiskt att det var högerkvinnorna som gjorde mest succé i år. Vi pratade ju här om borgerlighetens kris, men just på den här fronten så var det ingen kris. Förutom Ebba Buschs klänning som fick 4 getingar av Damernas Värld, så uppmärksammade också Svensk Dam finansminister Elisabeth Svantesson. Såg ni detta?
Ja, ja men wow, vilken power look hon hade. Ja,
den roligaste vinkeln tycker jag var den oigenkännliga ministern.
Ja, precis. Svensk Dams rubrik var ju ministern dök upp på Nobelfesten totalt oigenkännlig. Och det var att hon inte hade några glasögon på sig och hon såg väldigt liksom
tjusig ut. Hon hade lite lockigt hår och inga glasögon och såg väldigt glittrig ut.
Ja, men hon såg ut som en sån här Östermalmskvinna som är gift med en miljardär. Det var en helt ny känsla.
Som av en händelse efter att vi har lanserat henne som Kristerssons utmanare.
Precis. Och vi kan också konstatera att statsministerhustrun Birgitta Ed, hennes prästkrage, blev återigen ett samtalsämne.
Den kändes ganska given. Ja, hon skulle ha den på sig. Alltså,
ja, verkligen.
Eftersom hon har det hela tiden.
Men vänsterkvinnorna, de hade faktiskt lite tuffare med det där positiva genomslaget. Jag noterade att moderattjänstemannen Per Gudmundsson, tidigare på Svenskan och Bulletin, han la ut en bild på Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar och Märta Stenevi på X. Han la också ute på Facebook. Och det här utlöste ju en lavin av mer eller mindre misogyna påhopp. Och det har ju verkligen varit en snackis i sociala medier. Och det stod ju, ja, vad stod det? Adams Family och Halloween och Askungens systrar och allt vad det var. Och jag tänkte, är inte det här också lite av borgerlighetens problem? Att de lite för ofta uppfattas som så här lite empatilösa gubbar, ja, men, på något sätt.
Jag tror det ligger någonting i det där faktiskt. Att den där diskussionen har ju pågått flera dagar efter själva festen. Vad är det okej att säga egentligen?
I sociala medier gick det ju så långt då efter Per Gudmundssons tweet att liberalen Robert Hanna fick nog och tog avstånd från de här skämten om de kvinnliga oppositionsledarna.
Just det, att han får nog, för han annars är inte kanske känd för den med lägst tonläge.
Men den här gången sa han ifrån i alla fall och berömde då Nooshis klänning. Hon passar i rött, skrev han på Twitter. Det var också lite fyndigt. Och Magdalena Andersson, hon kunde kanske också slicka såren lite, för hon fick faktiskt 3+ i Aftonbladet. Men gjorde också en jämförelse med Cruella de Vil. Det är bara dalmatinerhundarna som fattas, skrev de. Och det var faktiskt inte heller så snällt, om man ska vara ärlig.
Nej, det var det ju inte. Och det som jag reagerade på, det var ju att hon var väldigt svart från topp till tå. Hon hade till och med svarta naglar. Det har man inte, i alla fall inte jag sett på henne förut.
Nej, det var en väldigt vågad look. Men kul att hon tar ut svängarna, tycker jag. Och jag noterade också att Annie Lööf lite längtansfullt la ut en bild från en gammal Nobelfest på Instagram. Jag fick en känsla av att hon längtade tillbaka i alla fall till de festligheterna. Men vad skulle ni säga generellt? Uppskatta toppolitikerna att visa upp sig och få nästan klut sig lite till prins och prinsessa på den här Nobelkvällen, eller är det ett ok för dem? Naturligtvis individuellt, men kan ni säga någonting om vad spelar det här för roll för dem?
Ja, men alla gillar väl att gå på fest. Det gör väl även politiker. Men för dem så handlar det också om både att marknadsföra sig naturligtvis, att synas i ett viktigt sammanhang. Men det finns ju också hela den diskussionen som har varit kring just Nobel med Jimmy Åkesson som tidigare alltid nobbades och nu blev inbjuden lite med armbågen och då svarade med att tacka nej och sa sig vara väldigt upptagen, men han kunde inte specificera med vad. Och det var också inför årets Nobelfirande så var det ju flera partiledare som hotade med att nobba festligheterna, och det därför att Nobel hade ju först bjudit in ryska ambassadören att delta vid prisceremonin.
Just det, och iranska och vad det var. Ja, men ett blocköverskridande bottennapp på Nobelfesten var i alla fall att männen på båda sidor har för långa frackbyxor och inte knyter flugan själv och har fel längd på västen. Det här blev ju också en snackis i sociala medier efter att högerskribenten Elias Nilsson påpekat detta i en mycket uppskattad tråd.
Ni pickar upp.
Med all rätt ska jag säga att männen får prova på. Kvinnorna bedöms ju varje gång.
Verkligen. Tack för idag, säger vi nu i politikrummet. Vi är tillbaka på tisdag för ett avsnitt till innan julhelgerna. Och glöm nu inte att ge Thomas och Anette era bästa nyhetstips. Tack för idag.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.